Elin ska hålla ett seminarium nu. Vi pratar om det inre livet eller den inre bönen. Ett seminarium, ett lite mer teoretiskt eller bibliskt eller vad man ska säga. Och sen på eftermiddagen har vi ett mer praktiserande. Så att de hänger ihop. Så ta en lunchpaus emellan och sen kommer du tillbaka klockan tre. Eller en stund innan tre så finns det kaffe och frukt också för dig. Men varsågod, du ska få berätta lite.
Jag ska bara säga något. Jättevälkomna idag. Det kommer bli en fantastisk dag. Ni kommer att få möta en tjänstegåva som jag älskar väldigt mycket, som följer mig till olika platser i världen, där vi tränar människor att stanna kvar i Guds närvaro. Det är en viktig del i vår tjänst. Så nu kommer ni få möta Elin som kommer att tala om kärleksrelationen. Och efter lunch så för hon in er i Guds närvaro och tränar också er att stanna kvar och överlåta kroppen, själen och anden och förenas med Gud på ett mycket, mycket djupare plan. Och vi kommer att hålla oss till två böcker, kanske allra mest. Den ena är Inre bönen. Vi önskar att du ska läsa den. Därför den boken handlar också om, tror jag, 15 eller ja, kanske inte så många områden av stress. Att känna igen vilka områden präglar mitt liv som gör att jag inte kan stanna kvar i Guds närvaro så länge som jag önskar. Och ikväll kommer jag att tala mycket om den heliga andes kraft. Det är ett annat område. Hur den heliga ande manifesterar sig. Att känna igen manifestationerna så man inte blir rädd när det händer saker. Och andens uttryckssätt och andens utrustning. Så nu bara välsigna jag dig, Elin. Det här kommer bli så underbart. Kommer att bli så fint. Jag hoppas att jag får en längtan efter det här. Att från den här lilla stunden, kanske bara några timmar i eftermiddag, att ni vill ta ännu längre tid och smaka hans närvaro och älska den här skatten, den dyrbaraste, vackraste skatten som är vår frälsare Jesus. Tack Elin för att du har gensvarat i detta, och du har ett stort ministry i Norge där vi också använder vilstolar. Vi har bara 40 vilstolar nu, men vi kommer säkert ha 120 vilstolar med tiden, eller hur? Man vet aldrig. Så, tack Elin att du får vara både en vän och en kollega till oss i Arkan.
Tack.
Varsågod Elin.
Jo, tack. Tack för inbjudan. Tack för att jag fick komma här tillsammans med Linda och... Ja, jag känner det är jättegott att vara här. Det är otroligt mycket kärlek i församlingen. Och när jag gick in på nettsidan innan jag kom och så är det här en relationsbaserad församling. Så jag kände att jag älskar det här. Och jag känner att det är i Guds hjärtslag. Han är jätterelationell. Och det är inte bara lätt och bygga en relationsbaserad församling. Det vet vi som bygger på det sättet. Det behövs jättemycket förlåtelse, jättemycket kärlek. Men ja, jag tror det är bara en hälsning från Gud till er som ledarskap och vak över det här. Jag sitter i bönerommet hundrevis av timmar i året och jag möter så otroligt mycket kristna som har så många sår i relationer som de också får i församlingar där det aldrig blir försoning och aldrig blir. Så det är verkligen fint att ha en sån vision och jobba för det här. Så jag bara vill uppmuntra er som ledarskap till bara vaka över det här. Ja. Okej, jag kommer ju från Norge, från Bergen, västkusten av Norge. Jag är gift med Jonny och jag har 3 vuxna barn. Jag ska bli mormor i mars. Så det är en ny fas i vårt liv. Jag har gått Arkens bibelskola i 3 år på distans. Och det måste jag bara rekommendera, den bibelskolan. Den har verkligen lagt en grund i mitt liv och förlöst mig i tjänst på ett helt nytt sätt som jag inte var i förut. Jag har tjänat i Guds rike alltid, så långt tillbaka jag kan huska. Men jag har... Det är en smörjelse över Arken och som jag har fått kommit in i, som jag bara uppskattar så mycket. Och jag är så tacksam för Linda och den här relationen vi har, och att jag kan få resa med henne när hon kallar på mig. Och ja, jag älskar henne så mycket. Så tacksam. Så hemma i Norge så har jag en ministry som heter Resting Place. Jag har lagt någon sån här ute. Där vi håller på med två ting. Det ena, det är att vi betjänar människor i själavård och förbön. Och det gör vi både individuellt i bönerom, men vi gör det också kollektivt, som jag vill prata lite om idag. Genom kvällar som vi kallar vila, som är kvällar där vi betjänar kanske 30-40 människor samtidigt i förbundstjänst. Och den andra tingen som vi håller på med, det är också utrusta förebedjare, bygga nätverk av människor som står i förbundstjänst i lokala församlingar. Och vi ser att många är ensamma i den här typ tjänst. Det är inte alla pastorer och ledare som öppnar upp så mycket för den typen tjänst. Så de som är smord för den här typen tjänst, ja, många av dem bara längtar att också connecta med andra. Så vi uppmuntrar folk i lokala församlingar till att stå starkt i förbundstjänsten. Så vi är så cirka 70 medlemmar nu i Resting Place, av människor som connectar över hela Norge. Och vi har också någon i Danmark och i Sverige. Så det är Gud som gör det här. Det verkar som han bara lyfter upp det här med förbundstjänst i denna tiden. Han rustar och förbereder för det som kommer. Så jag älskar det här med förbundstjänsten. Ja. Så det viktigaste jag sa igår, det viktigaste som jag tror jag lärde på bibelskolan på Arken, var det här med det inre livet. Det gav mig ett språk och en ordning i den inre relationen med Jesus som jag på ett sätt hade missat. Och Linda har ju utvecklat den inre bön för 40 år sedan. Har hon praktiserat detta här. Startat som en stöd för henne själv. Och så har det liksom blivit något som många, många, många har kommit in i. Som en hjälp i det att fördjupa relation med Jesus. Så jag är så glad för att kunna få prata om det här idag. För det har verkligen haft en stor betydelse i mitt liv. Och jag ser ju också i mitt team hemma vad det gör med människor. Och bara vara i detta här inre livet som det inre bön öppnar för. Det gör något med oss. Så som jag sa igår, så när vi har dessa vilekvällarna så har vi vilstolar. Jag mötte ju vilstolarna på Arken och jag var där på hela dagar. Och jag tyckte det var konstigt liksom med dessa vilstolarna. Och jag kände det var liksom svårt i början att luta sig bak och liksom överlåta sig på det sättet. Jag kände nej, jag sitter nog här. Men så har jag bara sett det här att vilstolarna är en hjälp i överlåtelsen. Det blir på en måte en typ profetisk handling vi gör som hjälper oss att överlåta oss. Och jag tror kanske att den djupa överlåtelsen till Gud är något av det svåraste vi gör i våra liv. Det är det som det är mest kamp om. Det är ingenting som bara går av sig själv. Det är något vi må verkligen överlåta vår vilja till. Och därför så har det här med vilstolarna blivit viktigt för mig. Och när jag kom hem till min församling och sa vi må ha vilstolar, så de bara what? Det var ju ingen som fattade. Och det var lite processer att få det genom styrelse och äldste. Men Nu har vi hållit på i 5 år och vi ser att det kommer människor från hela stan, från olika kyrkor. Ifrån det högt utbildade människor och människor som kommer rätt in från gatan, ifrån rusmiljöer. Det är liksom, alla behöver det här. Och det är, inför Gud så är vi alla lika. Det är liksom överlåtelsens väg vi måste gå alla. Det är helt från vi överlåter oss och tar emot troen till liv i anden. Det är ett liv i överlåtelse. Så när vi praktiserar den inre bön och det som vi gör på dessa vilekvällarna, det vi gör, det är ju att vi vänder blicket väck från världen och vänder det till Gud och fäster oss i Gud och låter Gud få vara centrum i våra liv. Och det är ju en enkel överlåtelsebön, den inre bön. Det är ingen teori eller liksom, det är ett liv, det är en levande relation. Det handlar om kärleken, att Gud får vara Gud i våra liv. Och den hjälper oss att stanna i hans närvaro. Att stanna upp. Ofta så är vår relation med Gud så flyktig. Det är liksom in och ut. På dessa här kvällarna som vi har i Bergen så sätter vi av 1,5 timme. Och då är vi 1,5 timme. Och så är det ju en träning. Så det är ju lite så att man går lite in och ut även då. Men man hjälper sig att stanna kvar. Och du har kanske upplevt i lovsang att man bara står i tillbedjan och ser jättefrom ut på utsidan. Men på insidan så är tankarna helt annat ställe eller känslorna bara går i 120 på insidan. Och man är inte där inför Gud som man på en måte kunne önska. Och sån här är det. Det är så mycket stress och oro i våra kroppar och i våra själar att det är svårt för oss att komma in i den här djupa bön och komma in i det djupa närvaro. Anden vill ju, han vill ju så mycket hjälpa oss att komma in i det här. Men så är det så svårt för oss likaväl. Och det betyder att det kan ta tid för anden att få oss på en måte in i vilan. Och därför så må vi öppna upp för sådana här tillfällen där vi kan få stanna längre. Och så lite så klarar vi att utöka vår kapacitet. Och jag plejer, eller anden visste mig en gång när jag stod i vår kyrka och ledde vila, så har vi 40 vilstolar och sånt, och människor ligger liksom helt, och det ser väl jättelugnt ut och med liksom sån här filt på sig, och många så ser vi liksom bara akkurat ögon, de är liksom, och så bara visste, såg jag i anden något helt annat än det som jag såg i det naturliga. I det naturliga så såg det ut som människor som vilar och bara. Men i anden så är det en gym. Det är en träningscenter. Det är människor som pumpar hjärn och som bara tränar sina inre muskler. Blir stark i anden, blir stark på insidan. Och det här har liksom blivit en bild för mig i förhållande till vad det är vi håller på med. Och vi som är förebedjare på de här kvällarna, vi blir på något sätt som personal trainers som bara hjälper människor att komma igång med träningen och få igång de här vanor. För i början så kan det vara gott att träna kollektivt. Så är det kanske också i det naturliga att många kommer till en gym för det är så svårt att komma igång själv. Men när vi kommer igång många som vill det här och som bara överlåter oss tillsammans, så blir det att det varit ett liv som man tar med sig hem och som man lever i hemma. Det ser vi. Det kommer vittnesbörd på det hela tiden. Så målet är ju att komma djupare ner i kvilen, i tryggheten, i hans kärlek. Hans kärleksmörjelse vilar över den överlåtelsen på ett helt, helt särskilt sätt. Och vi märker ju det när vi är 30-40 människor i ett lokal som överlåter sig djupt på det här viset. Så sker det ju något i hela atmosfären. När den öppnar sig för Gud på det här sättet. Så många gånger vi går och betjänar med hans pålägging i stolarna. Och många gånger så har jag bara måttet bara böjt knä vid en stol och bara tillbett Herren. För att närvaro är så starkt. Han älskar överlåtelse. Han älskar överlåtelse. Och fienden hatar det här. Hatar det. Så det är också att komma i den djupare bön och komma med in i den här ständiga bön. Där man ber utan uppehåll. Man har den här dörren till det inre kammaret öppet. Det är ju målet med det här. Men så ser vi ju också att det finns jättegoda sån bieffekter av den inre bön. Att människor erfarar att frukten släpper taket eller att symptomen lättar, depressioner, tvångstankar. Alltså det sker ting i kroppen. Så bara det att vara i Guds närvaro på det här sättet, kärleksmörjelsen betjänar oss. Om vi ber om det eller inte. Alltså vi kommer ju till Gud genom den inre bön, inte med alla behov vi har. Vi kommer för att älska honom. Det är det vi gör. Men så har vi ju behov. Och så betjänar han dem, oavsett om vi har det som topp på vår lista eller inte. För det är att han älskar oss så mycket. Och vi har människor som kommer från psykiatrin till oss, som har varit den längsta jag har pratat med, som har varit i psykiatrin i 30 år och har gått in och ut av dörrarna där, har varit inlagt i perioder, som har kommit och gått regelmässigt på de här kvällarna. Hon säger att hon har fått mer hjälp genom det här än hon har fått i 30 år i psykiatrin. För att det löser i det andliga på ett sätt som inte psykiatrin kan hjälpa med. Och vi har ju både en psykiater i teamet vårt i Bergen och vi har en psykolog. Och de säger att vi bara lägger ner. Vi lägger ner allt vi kan. För vi ser att vi kan inte hjälpa människor med den andliga biten. Men kombination av det här, kombination av det man kan få ta emot genom anden. Och det som man kan ge av bearbetning och hjälp i psykiatrin, det är en god match. Men vi behöver det här som Gud kan göra och möta i de djupa behoven. Och denna kvinna som jag berättade om, som har varit i psykiatrin i 30 år. Hon har ju haft en resa nu det sista året där hon mer och mer har liksom rest sig. Vi bara ser gjenupprättelseprocesserna. Det är fascinerande. Och nu kom hon till mig för en månad sedan. Så sa hon att Herren kallar mig tillbaka till arbetslivet. Hon har ju varit utanför arbete i kanske 25 år, jag vet inte. Länge. Hon är på min ålder, lite äldre. Och så har Gud bara öppnat dörren för henne. Så For 2 veckor siden så har hon fått kommit in i en typ arbetsträning på sjukhuset där hon ska jobba med svårt sjuka anorektiker som är på sjukhuset. Och där hon får jobba tillsammans med den här psykiatern som vi har i teamet vårt. Och där de två erbjuder den inre bön och den typen behandling inne i sjukhuset i Bergen. Och hon har sån tro på det här. Så det är liksom troens ande. Och den här psykiatern vår, hon bara drömmer sån om att hon ska få doktorera på det här. Fordi at vi behöver ett alternativ till mindfulness och yoga och allt det här i vården. Och Gud har öppnat dörrar för den här psykiatern nu, så att i hennes arbetstid så har hon fått ledig varje torsdag till att följa en annan forskare. Säger ni forskare som ska lära henne hur man forskar, så att det blir liksom ett step för hon kan gå ut i en sån typ ja forskning. Och hon vill forska på dessa vilekvällarna våra. Hon vill forska på vad gör det här med människan, vad kan det här tillföra både ja fastlägga de som är på kommunalt nivå, hur kan vi få in det här, denna typ av betjäna och hjälpa människor, men också in i sjukhus. Så det är jättespännande. Det är mycket Gud gör. Ja, sedan jag var barn så har jag haft en längtan efter Gud. Jag har liksom känt en längtan efter han i min ande. Men jag har haft den här kampen i kroppen och själ. Där det liksom har varit så svårt att stanna kvar. Mycket aktivering, mycket rastlöshet. Det är liksom tungt och liksom kunna lugna sig ner. Och jag har liksom tänkt, Gud, hur kan jag komma där att det här kan bli lättare? Jag önskar så gärna att stanna i ditt närvaro, Gud, men det är svårt. Och då har ju den här inre bön blivit en hjälp för mig. Och den inre bön är en bönemodell. Och i början så är det gott med en modell. För en modell hjälper oss så att vi börjar en plats och så slutar vi en plats. För ofta så, hvis man inte har det, så kan man liksom ge upp under vägs. Så för mig har det i början varit jättegott att ha en modell. Idag så behöver jag ingen modell, det bara är ett liv som lever. Men i början så är det bra, för det ger en nödvändig disciplin till att träna sig i det här, för det är en övning. Så den inre bön består av 3 delar. Det är överlåtelsen av kroppen, det är överlåtelsen av själen och det är överlåtelsen av anden. Och Bibeln beskriver ju att vi människor består av de här 3 delarna. Kroppen som är våra ja, inre och yttre organ. Själen som kort förtalt består av tankelivet vårt och känslelivet vårt och viljan. Och anden som är det område i oss där vi har kontakt med Gud. Gemenskap med honom och där vi berörs av honom, där vi kommunicerar med honom och ja, där detta inre livet flödar. Så jag ska laga en grund nu för den inre bön som vi ska praktisera i eftermiddag och gå lite djupare in i de här 3 delarna. I Romarna 12:1 så står det att vi ska frambära och själva som ett levande och helligt offer som behagar Gud. Och det ska vara vår andliga gudstjänst. Så den första delen i den inre bön som är kroppens överlåtelse, det är en praktisering av det här verset. Det är att vi bär fram kropparna våra, alla delarna av kroppen vår på altaret. Inre och yttre delar. det är som att jag bara säger Gud och bara överlåter jag mitt huvud till dig. Herre, jag bara bär det fram, lägger det på altaret, mina axlar, min mage, mina ben, Herre. Jag överlåter varje del. Inre delar, Herre, mina lungor, magsäcken. Jesus, vi har bara lyfta det fram för dig, och jag vill att varje del i min kropp ska vara överlåten till dig. Allt i mig ska vara överlåten till dig, Herre. Och så går man genom kroppen på det här sättet, och så överlåter vi, och så ber vi Guds kraft, hans legedom och smörjelse och fylla varje del i våra kroppar, att kroppen ska få vara ren och helig inför Gud. Och det här är också en jättestor hjälp, en frukt av det att överlåta kroppen på det här sättet, är att det är en hjälp mot att falla i synd faktiskt. För det är att man får ett helig förhåll till kroppen. Så det blir en process i det här där man stadig blir påmint att man inte vill synda med kroppen. Så det gör vi i den första delen. Då brukar vi kanske sån 10-15 minuter, eller hur länge anden manar till det, till att överlåta kroppen på det här sättet. För kroppen vår ska få bo i trygghet. Kroppen vår ska få vila i Gud. Den blir så trygg när den får vara i smörjelsen och får vara överlåten till Gud. Så det gör vi i den första övelsen. Och så är det själens övelse som jag tycker är den svåraste delen. Och den kommer jag att prata lite mer om. För det är jätteviktigt att få tag på det här. Det står i Markus 12:30 att du ska älska Herren din Gud. Av hela ditt hjärta. Av hela din själ. Av hela din förstånd. Och av all din kraft. Älska Gud av hela själ. Det är som jag tänker, Gud, är det möjligt? Är det möjligt? Tankarna mina, de går i alla håll. Känslorna går upp och ner och i alla riktningar. De reagerar på all möjlig stimuli. Det verkar på en måte helt omöjligt att själen, att hela själen ska kunna älska Gud. Och när jag sitter mig ner och ska ha tid med Gud, så börjar jag tänka på allt möjligt annat. Vad ska vi ha till middag? När ska jag hämta den pojken på träning? Alltså, jag vill ju tänka på en konflikt som inte är uppklarad. Det bara bombarderas i min själ. Det är inte lätt, och själen vår är så stark. Och jag kan tänka, Gud, det är så svårt det här med min själ. För själen påverkar mig hela tiden. Jag vill att själen min ska fyllas av dig, fyllas av ditt närvaro och din vila och fred. Det är min längtan, men det är så svårt. Och jag kan liksom tänka, Gud, varför kan jag sitta foran tvn och se en serie eller en film i 2-3 timmar eller mycket mer, och själen bara... Och så går jag och liksom tänker, nu ska jag ha tid med Gud. Och så bara, det bara kokar på. Varför är det så här, Gud? Och Linda har ju mycket undervisning om det här. Sant? Att sedan syndefallet så har själen vår vänts mot världen. När den inte längre hade andens ledning. Så själarna våra är så van vid att dricka av världens källor och få påfyllning i världen snarare än hos Gud. När vi blir frälst och tar emot Jesus och får anden, vi blir född på ny och får anden på insidan, så är det så att det mest naturliga i alla troendes liv är att vara ledd av anden. Det är sånt det ska vara. Det är sånt det är skapt för att vara. Och det som händer i själens överlåtelse, det är att vi vänder själen tillbaka till andens ledning. Sjelen vår skal liksom inte dricka av verdens kjelle, og den skal drikke av Guds ande, og ledes av Guds ande. Og Linda, hun har det her bildet når hun snakker om sjelen vår som et stort skip. Og i sommeren så fikk jeg liksom en åpenbaring av det her. For det som jeg bor helt ute i havet på vestkysten av Norge, der er liksom Nordsjøen rett ut, og det er oljeterminaler, og det er liksom ja, disse her store tankbåtene som henter olje utifra Nordsjøen og tar de inn til sånn oljeraffineri som er på en ø ved siden av den øen som jeg bor på. Og i sommer så var jeg på en tur opp på et ganske høyt berg der jeg bor. Og da var det en sånn her svær sånn her båt, sånn oljetanker. De kan være liksom 300-500 meter lange. De er jättesvære båter som kommer liksom inn en lang fjord, og så er det en sånn oljeterminal der som raffinerer oljen, og så skal den ut i verden igjen. Og da fikk jeg se det her, hva som skjer når en sånn svær båt skal snus. Og det var fascinerende. Da tenkte jeg på det, da bare kjente jeg at anden minnte meg på det her bildet med at sjelen vår kan være som et skip som skal vendes mot Gud. Og det de gjør, det er at de har sånn her, eller det var en kraftfull liten båt, som er en sånn slepebåt, kaller vi det på norsk, som drar på en måte i ene enden på den her store tankebåten, og så snur han liksom hele denne her. Og det går så sent at det er sånn at man i början bare tenker, skjer det noe i det hele tatt? Det bare ser ut som det står helt stille. Men så etter hvert, denne her lille slepebåten, den er jo liksom jättesterk motor i, som kan snu det her svære. Men så kommer det jo an på bølger, det kommer an på mye sånn i naturen også, hur fort det kan gå. Men etter en stund så ser man liksom at vinkelen börjar att ändra sig. Och jag tänkte, jag bara Gud talte till mig när jag var på berget där och såg det här. Jag tänkte, det är sånt så det här det är med min själ. Att den är alltså så seg och snu. Men anden är en kraftfull motor. Anden är den här men han är avhängig av att jag samarbetar. At jeg lar meg på en måte ledes av hans motor, sånn at det her kan snus. Men det ble en sånn trøst for meg også, for det at i denne her sjelens overlåtelse, så kan vi bare tenke, men det går så sent. Det er så segt å liksom få dette her i gang. Det er så mye motstand i oss. Og sjelen vil protestere. Den har jättemycket protest i sig. Och den är ganska självupptagen och värdslig, som det beskrivs i Galaterne 5 och i Romarbrevet. Alltså sjelen var är liksom i strid med anden på många sätt. Den vill inte så lätt överlåta sig. Och när vi inte leds av anden, så leds vi av världen. Det är ganska brutalt. Men det är det som sker. Vi blir liksom upptagna av vad vi själv tänker och känner till en vär tid. Vi blir väldigt fången av denna världens tidsande. Men som troende så är vi kallt till att vara ledd av anden. Det är det vi är kallt till. Och ja, han vill bara att vi ska komma in i en djup överlåtelse i själen vår. För när vi gör det, då kan själen vår finna en vila som vi inte finner när vi ska ha kontroll själv. Vi kan inte finna den friden som vi har i Gud, visst hvis vi holder kontroll i alt og ikke vil overlåte oss. Når vi kommer inn i den djupere overlåtelsen og kjenner at vi kan slippe kontroll, da lærer vi at Gud er med oss i alt. At vi er ikke ensomme i noen ting. Han er med oss i varje sekund i våre liv. Vi trenger ikke kjempe på egen hand. Han er med oss. Og vi kan også møte svårigheter uten at det bare slår oss over ende. Fordi at vi har en sterk grunn i han. Og det er sånn at sjelen vår skal ikke reagere på varje stimuli som kommer mot oss hele tiden. Og den indre bønen har vært en sånn hjelp for meg i det her. Og kunne trene seg og respondere fra innsiden og ikke fra utsiden hele tiden. Sånn at jeg liksom hopper til varje gang. Det skjer noe. For sjelene våre behøver hvile. De er så påslagende hele tiden. Utadvent og liksom redo. Der var det en meddelende, der var det noe, der var det noe. Og så for øppen for alle behov, for alt som skjer, så tas vi med liksom på sånn berg- og dalbane. Vi bare blir bombardert. Men i den indre bøen så har jeg lært at man kan stilne ned unødig buller i vardagen. Man reagerer innifra med en tyngd som jeg ikke har klart å få til på noe annet sett. Og det er jo fordi at dette her er andens verk. Altså vi overlåter oss til andens verk. Og det er ikke mennesket som kan få til det her. Men det er jo det her verket med at vi endres fra innsiden og ut. Sinnets fornyelse. At det er anden som får rom til å gjøre det her i oss. Og jeg merker en stor skillnad på det her i mitt liv. Etter jeg börjar med det här. Och jag har lärt mycket, mycket mer att skydda om mitt inre liv. Det Gud har gett mig. Och varna om det. Och inte lägga så mycket energi på ting som är egentligen ganska oväsentligt. Det kan vara starka känslouttryck. Det kan vara mycket liksom dramatik som jag möter nu. Som jag bara tänker, okej. Okay. Jeg kjenner jeg møter det på et helt annet sett enn jeg gjorde før. Så det er en trening det her, og ikke liksom springe i vei i sjelen på varje impuls som kommer. Det blir en trening. Vi skal lære oss å agere, reagere ut fra hvilen. Og det er det som denne her type overlåtelse hjelper oss til. Og jeg ser også at det gir meg også en åpenbaring i forhold til hva er det som driver meg i sjelen, og hva er anden. Det står jo at Guds ord er et sverd som trenger gjennom å skilje på sjel og ande. Og nå i høst så ble jeg kjent med en ny relasjon som bare ga meg så mye glede. Jeg kjente, det her er et menneske jeg har jättelyst til å være sammen med og bli bedre kjent med. Jeg kjente vi har samme kallelse. Det var en sånn djup connection. Og jeg visste Gud bare satte det her mennesket inn i mitt liv. Jeg visste jo det var en gudgitt relasjon. Men jeg kjente jeg ble så glad, og jeg bare takk til Gud, og jeg bare kjente, dette er Gud, dette er Gud. Og så begynte jeg liksom planere, hur kan vi träffas, hur kan vi utveckla den relationen, och jag hade så mycket glädje av det här. Och så bara kände jag en dag att Anna sa, Elin, vad håller du på med? Och jag tänkte, det är ju sån han kan mana oss lite, han kan forma oss på det här sättet. Och så hade vi en samtal om det här med den här relationen. Han sa, jag har ju fört det här människa in i ditt liv. Och det är en välsignelse för dig. Och en tröst och så mycket gott kommer genom den här relationen. Men just nu så har du bara sprungit långt ifrån mig och min vilja i din själ. För det är att du har varit så styrt av goda känslor. Att du har liksom bara, men jag står här, jag vill förvalta den här relationen, förlösa ut allt det bästa i den här relationen. Utan att du ska ta det i dina händer och bara göra det på din måte. Och jag kände att jag bara måste göra bättring. Och jag tänkte, Gud. Så lätt det är att vi springer i själen. Att vi bara går ut i själen. Och så kan vi blanda ihop. Kan vi tänka, ja men det här är Gud. För det är goda känslor. Jag känner att jag har bara måste lärt mig. Ibland när jag känner de goda känslorna. Så jag bara binda mig fast i ett tre. Så att jag bara kan vänta. Gud, går du med mig i varje skritt i det här? Eller går jag föran dig? Och det här är en frukt av den inre bön. Jag kan också ta ett annat vittnesbörd om en kvinna som jag har följt lite i höst. Som har varit jättedeprimerad. Och jag har följt henne på telefon. Hon har varit så när vid att ta livet av sig en räcke gånger. Och dagen innan jag och Linda skulle åka till Island så hade jag en samtal med henne på telefon. Där hon, det var bara helt slut. Hon ville inte, hon sa att idag gör jag det slut. Jag bara hoppar ut för en bro, hon hade liksom planerat. Och jag satt där i den telefonen och så tänkte jag, okej, det här är ganska mörkt och tungt. Och jag tänkte, lite tid tillbaka nu så ville själen min bara ha. Jag ville agera väl, jag tänkte, vad gör vi nu? Må vi ha polis? Alltså, vem må vi koppla på här? Men jag kände, jag var liksom förundrad. Så tänkte jag, Gud, du är ju här i denna relation. Och så bara väntar jag på henne. Jag hörde henne ut och jag bekräftade det jag kunde. Och av smärten hennes och stod med henne i det. Och så plötsligt så kände jag anden bara reste sig på insidan. Att bara smörjelsen kom. Och så bara talade jag ut över livet hennes. Att du ska leva, Annie. Du ska inte dö. Du ska upp av den här sängen. Nu är det nog. Jag bryter den dödens ande över dig. Och nu talar jag liv över dig. Och du ska få mat i dig. Och nu ska det vara slut på det här. Och jag tänkte, okej. Jag flödade med anden. Och så hörde jag det bli helt stille. Telefonen. Och så spørte jeg, er du der? Så sa hun, ja, jätteorg. Og så sa hun bare, jeg vil ikke prate mer. Og så bare lå hun på. Og jeg satt der og tenkte, det her gikk jo ikke særskilt bra. Det her var jo... Men så var jeg helt forundret, så tenkte jeg, men jeg er helt rolig i min sjel. Jeg tenker, ja, Gud er i det her. Jeg må bare låta min sjel være overlåten anden i det her. Og jeg bare setter min tro til at de her bønnene skal ha kraft. Og jeg visste jo at det var andre mennesker rundt henne også. Og så når vi kom til Island den kvelden vi skulle ligge oss der, så fikk jeg et meddelende fra en granne som hadde gått på besøk der. Og hun hadde blitt så forvånet for at denne kvinnen satt i sitt hverdagsrom og hadde et frokost. Og hun hadde ikke vært oppe av sengen på 20 dager. Så jeg ble jo så oppmuntret og bare tenkte, åh, Jesus, takk for at det er ikke sånn at vi skal gå på varje våg av storm. Altså, vi skal leve i en overlåtelse og en tillit, en hvile hos deg. Og det kan vi når anden får lede oss. Og nå på tirsdag så tog jag en telefon till denna kvinna. Jag har inte pratat med henne sedan för jul. Eller jag har inte pratat med henne sedan den här. Jag har bara haft lite textmeldinger med henne. Och när jag ringde henne så tänkte jag bara, vem är du? Det var ett helt nytt människa jag pratade med. Hon var helt fri. Depressionen hade släppt taket. Jag var så förvånad att jag tänkte, är det här på verkligen? Alltså det är inte ofta, det är så helt radikalt. Och hon sa, jag har börjat att gå i församlingen min igen. Jag har kommit in i cellgruppen. Jag känner bara att Gud utrustar mig nu till att hjälpa andra människor ut av det här mörket. Och hon sa att det har blivit upprättelse i familjen min. Hon var på den tiden när jag pratade med henne innan vi åkte till Island. Så hade hon inte hopp för julen för det att... Ja, hon hade ingen, alltså det var bara helt breakdown i hela familjen av dåliga relationer. Nu hade hon firat jul med son och familjen, barnbarn. Det var sen jag tänkte, vad är det möjligt? Men det är troens väg, sant? Det är överlåtelsens väg när vi får gå med Gud i hans timing, i hans spår och inte tippa så mycket in i vår egen själ i den tjänsten vi går i. Så det här med att skilja på själ och ande har verkligen varit en öppning för mig i den här vandringen i den inre bön. Och jag möter ju hela tiden människor i själevård i bönerummet. Som i den ene gången frimodigt talar ut, ja. Nu har Gud kallat mig till att gå i denna riktningen. Nu går jag här. Och så går det en vecka och så är det en uppföljning. Och så hör jag, ja, nu har Gud kallat mig till att gå i denna riktningen. Och så är det en sån förvirring. Det är så oro på, vad är Gud och vad är mig och vad är... Och så, det är en sån förvirring i det här, i jättemånga människor. Och sån är det när vi är ledd av själen. Det blir så uforutsägbart. Det blir bara så upp och ner. Och det är jättesmärtsamt. Och det är inte såna känslor våra ska leda oss. Det är anden som ska leda oss. Men det här måste själen vår träna på. Och den gillar inte det. För det som sker i själen när han tränas på det här, det är att själen må böja sig. Själen må böja sig. Den må lära sig och överlämna sig till Gud. Och det är jättesvårt för själen, för den är så stark. Och jag älskar ju känslor. Jag tackar Gud för alla känslor jag har. Jag kunde önska jag hade... Ja, mycket, mycket starka känslor som jag kan älska Gud med och känna hans närvaro. Men känslorna ska inte styra oss. Det är jätteviktigt. Det är anden som ska leda våra känslor. Så i den här själens övning, det vi gör det är att vi vänder själen till Gud. Och hur gör vi det? Jo, vi vänder själen till Guds ord. Vi lar själen få dricka in Guds ord. Vi vet att Jesus är ordet. Han är ordet. Så när själen vår får möta han som är själens herde och vårdare, så får den möta Gud. Han får möta Jesus i ordet. Och Jesus säger dessa vackra ord i Matteus 11:28. Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor. Jag ska ge er vila. Han vill ge vila för våra själar. Så själarna våra ska få uppleva vila när de får ett möte med honom. Så i den här själens del så tränas vi att fasta vår själ till honom i ordet. Genom bibelverser som själen vår behöver att höra. Och lite efter lite så lär själen sig att vända sig mot Gud. Men själen kan argumentera och protestera och säga det här är så svårt, det tar så lång tid, finns det ingen snarväg? Linda plejer att säga det, nej, det är ingen McDonald's i det här. Här är det en överlåtelsens väg som gäller. Och Paulus säger genom Timoteus att öva dig i Guds fruktan. Trän dig i Guds fruktan. Och det är en del av det här. Och låta sig böjas i våra själar. Låta vår natur böja sig för andens ledning. Och Paulus säger det kommer till att bära frukt och göra det här. Så jag känner när min själ protesterar, jag bara säger nej, jag ska träna mig i det här. Så i själens övning så läser vi ett bibelvers och vi läser det många gånger så att själen får komma in i det här. Så att tankarna får finna ett fäste, känslorna får finna ett fäste och viljan bara får kunna respondera och gensvara till Guds ordet och få överlåta sig till ordet. Så själen var bara för att dricka och fyllas av ordet. Och så ber vi gärna i tunga över ordet. Så att vi också får fånga upp ordet i vår ande och i vår själ. För det här är jätteviktigt. Att när vi ska tjäna Gud i den här världen så kan vi inte bara göra det ut för anden. Alltså det må genom vår själ. För det själen må vara med. Min själ är med här. När jag predikar här idag. Alltså min själ är med varje gång jag ber för människor. Det må hänga samman det som är i anden och det som är i själ. Och Gud han använder ju oss även om våra själar inte är genupprättade till fullas. Men det bästa är ju att de blir det. Det bästa är ju att alla våra sår, att allt som vi har i våra själar får komma under den helande kraften som finns för själens helande. Så att vi inte överförer sår, våra sår till andra genom vår tjänst. Så att det här är så viktigt att det finns ett helande, det finns ett utrymme för våra själar att komma in i en djupare legedom. Och är här i Guds ord, inför han i överlåtelsen där. Och jag ber om det hela tiden. Herre, låt det inte vara ting i min själ som står i vägen. Herre, för det som du vill föra ut genom mig. Herre, må du bara i själens överlåtelse låta själen min helast. Och när ting händer, det händer ju hela tiden ting i våra liv. Sant? Det kommer ting emot oss, omständigheter, det är relationer som är svåra. Så i den här själens övning så bara lyfter jag det in för Gud och låter hans smörjelse få beröra känslor och tankar och viljeslivet. Så att det bara får vara rent det här inför Gud. Och ta tid för att själen ska läkas. Det är jätteviktigt. Och sedan så brukar jag tid till att bara lyssna. Lyssna in. Vad säger du Herre genom din ande? Genom ordet. Vad talar du om genom det här ordet? Hur kan det här bli till liv och ändring i mitt liv? Herre, hur kan jag leva i det här när jag kommer ut av den inre bön? Hur ser dette ordet ut i praxis i min verklighet? Hur kan det bli ett fundament i mitt liv? Så lyssnar jag in det här och så vad Gud vill tala om. Och så får en bara ta emot för Gud genom ordet på det sättet. Då. Så det kan bli jättestarka uppenbaringar. Och så plötsligt så kan man märka att bibelverser man har jobbat med och tränat i den inre bönen. de blir smorda på ett vis, på ett speciellt sätt. De blir sådana troens ord som man kan stå på i predikningar eller i förbönssituationer. För att de har fått liv, de har blivit levande genom den inre bön. Så att ja, de är en del av mig på ett annorlunda sätt. Och man kan också erfara när man har varit i den inre bön och fått ett möte med Gud och hans ord, att när man har avslutat bön och livet liksom går genom dagen, hur själen bara längtar tillbaka till det här, längtar tillbaka till Guds närvaro och bara få komma in igen i den här smörjelsen som finns av Guds kärlek, när själen får vara överlåten. Och när man märker det här, då det är ett gott tecken på att nu börjar den här kipa. Det börjar oss nu. Så det är gott. Och då blir det också lättare att det värt att avvisa negativa tankar, avvisa det som inte kommer från Gud, som kommer genom omständigheter. Man igenkänner vad är från Gud och vad är inte från Gud. Det blir mycket lättare att navigera och se vad brukar jag min tid på och krafter på, och vad ska jag inte, vad ska jag på en måte säga nej till. En förrydda liksom i distraktioner och överlåta sig med till det som man skall. Så, men jag vill bara säga att det här med själen, det tar tid. Och att vi må vara tålmodiga med oss själva. Jag tänker att Gud älskar varje lilla grad. Så det här kipet liksom ändras kurs mot honom. Han älskar det här. Och anden vill verkligen hjälpa oss. Och jag tycker det är så fint med det här bilden. Att det är inte jag som får det här. Det jag gör, det är att jag överlåter mig till honom. Och så är det han med den här kraftfulla motoren som kan snu det här kipet till att dricka från världens källa till han. Så nu har jag pratat jättemycket om det här med själen, men i denna övningen så brukar vi kanske sån en 10-15 minut på själens övning och bara dricka in ordet, och det här ska vi praktisera efterpå. Jag har funnit ett gott ord för Jesaja 58:11 som vi ska dricka in efterpå. Ja, så ska jag säga lite om andens övning, som är den sista delen av den här träningen. I Matteus 5:8 så står det att salig är de renhjärtade, för de ska se Gud. Vem är renhjärtad? Det är de som söker Gud med ett ärligt och uppriktigt hjärta, som kommer till han med ett överlåtet hjärta, som ett barn. Bara med tillit. Och som längtar efter hans närvaro mer än något. Sånn som vi hörde i dag, som hjorten längtar efter vatten. Vi ska kunna se Gud, säger Jesus. När hjärtat är öppen så, och rent, så öppnas våra andliga ögon. Så att vi kan uppleva Guds rike på ett djupare sätt. Och det gör vi genom anden. Och vi ser Gud genom den heliga ande. Det här är också andens verk. Så när vi överlåter oss till andens ledning, så vill han förhärliga Jesus. Så vill han lära oss att älska Jesus på ett stadigt djupare sätt. Alltså det är anden som också leder oss i andens övning. Och jag har lärt det här att inte dra in för mycket av själen in i andens övning. För många gånger så kan vi liksom tänka att vi vill laga oss liksom ett fantasibild av Gud. att vi vill se han som ett bild. Och Linda plejer ofta säga det, att själen kan finna på jättemycket. Alltså, själen har mycket fantasi. Men det är nog med att få möta Gud i ande. Så att i ande och sannhet. Vi må lära oss känna Gud i anden. Och därför så vill vi inte ha så mycket av själen med in i andens övning. Den ska vara på en måte ren. Där vi som rättfärdiggjorde barn bara kan komma hjärta till hjärta inför vår himmelske fader och Jesus som vår frälsare. Tack Herre. Och han vill uppenbara sig för oss. Han vill det. Och vi ska få närma oss honom på ett andligt nivå. Och vi måste det. Vi måste erfara honom på ett andligt nivå för att verkligen kunna förstå och känna honom. Så när våra ögon öppnas här i andens del i oss, så kan vi få klarhet i vår relation med Gud. Och det är svårt att beskriva det här. Det är på en måte noe som varje människa må göra sin egen erfarenhet av det, hur det är att se Gud och känna honom. I 2 Korintherbrev 3:18 så står det att vi ska se Herrens härlighet genom anden. Att vi kan se hans härlighet genom anden. Så vi ser med troens ögon, de andliga ögon, så kan vi se Herrens härlighet. Vi erfarar hans närvaro. Guds närvaro, the presence of God. Herre. Och jag har aldrig sett Gud fysisk på något, eller jag ser honom inte som ett bild. Men jag förnimmer han. Jag ser han ändå på en djup, djup andlig nivå. En koppling. Där jag möter han i djupet av min ande. Där djup kallar på djup. Djup ropar till djup i dåna dina vattenfall. Alla dina svallande böljor sköljer över mig. Det är här i andens övning det här sker. Mitt andliga djup söker kontakt med Guds uändliga djup. Och man kan bara få en sån längtan efter Gud genom den heliga anden. En bara en djup, djup inre hunger efter hans närvaro och härlighet. Som bara kan fylla alla delar i oss. Och jag tycker det är så vackert i Höge Visan så står det här att bruden är sjuk av kärlek. Och det här kan man erfara i den här relationen med Gud. I anden. Att man kan bara få den här längtan, den här intensiva responsen. Bara, Gud, jag älskar dig. Jag blir sjuk av kärlek. Kom Herre och ta mig in i större djup, in i större höjder och bredder och längder din kärlek. Kom Herre, kom Herre. Och när man får smaka det här så är det ingenting annat i den här världen som kan tillfredsställa oss. Alltså det, allt annat blir tomhet. Och jag tänker det här bildet av vattenfall visar oss Guds kraftfulla, flödande närvaro. Som bara fyller och möter vår innerste behov. Så ingenting annat i denna världen kan. Och vi bara får bara en längtan efter mer och mer och mer och mer av det här. Det blir bara en törst som gör att man bara vill söka djupare och djupare. Och det som är fint i den här andens överlåtelse, det är ju att vi lägger ner, alltså vi överlåter all vår kunskap om Gud. allt vi kan, allt vi liksom. Det handlar om hjärta. Hjärtets gensvar. Även ett litet barn kan komma till Gud genom andens övning på det här sättet och bara kobla med honom. En nyfräls som inte kan något om Gud men är rättfärdiggjort och har fått anden på insidan kan kobla djupt, djupt, djupt med Gud i andens övning. Ser ni det här? Tack Herre Jesus. Så vi i den här andens övning så bara ber vi om att få vara som de här barna. Så bara ligger till sida all kunskap, allt vi ser styckevis och delt. Och bara få lära att känna dig Gud. Känna dig hjärta till hjärta. Och så får vi öppna oss för hans härlighet. Och bara la hans närvaro få fylla oss. Och vi får lära att älska honom och sätta ord på vår kärlek till honom. Uttrycka det. Och som Linda sa igår så våra ord blir liksom så begränsade i möten i det och så kunna uttrycka kärleken. Det blir liksom jag älskar dig Jesus, jag älskar dig, jag älskar dig. Så därför kommer ju anden oss till hjälp i tungetal och kunna hjälpa och utvidga det här språket som vi kan uttrycka på mer varierat sätt hur vi älskar honom och älskar honom tillbaka för allt han betyder för oss. Och där vi också kan få liksom bara få vara centrum för hans kärlek. Bara få erfara att det är för mig. Det är nåd för mig. Herre. Och det kan gå så djupt i oss det här. Och många gånger så är man helt bara helt stilla. Går man in helt i tystnaden i den här andens övning. Och bara lytta. Vad vill du säga Herre? Vad vill du tala om? In över mitt liv. Och det kan så plötsligt så kan man bara höra hur han bara bekräftar sin kärlek, hur han älskar mig. Jag älskar dig Ellen, jag älskar dig, jag älskar dig. Jag har alltid haft dig i mitt hjärta och nu bor jag i ditt hjärta Ellen. Och så är vi ihopkopplade på ett djupt, djupt sätt. Och när en får den här erfaringen av att Gud är så personlig, att han möter oss så personlig och så djupt, så blir det så starka rötter som gör att man inte liksom smälts i väggen av nästa våg som kommer. Man får någon rötter som är så djupa. Och när man bara får leva i den här kärleken och upptäcka nya och nya djup i Guds kärlek och hans nåd. Så bara blir man så fylld av hans kärlek att det bara får rinna ut och in i andra människors liv. Och en blir så trygg. Och det står att det är kärleken som driver undan fruktan. Att när vi fylls av den här kärleken, den här fullheten av Gud, så drivs fruktan ut. Och det är ju inte det här är ju inte ett ytligt gudsliv han pratar om. Alltså det här är ju på ett helt annorlunda nivå. Men jag bara känner hur Herren längtar efter att vi ska få uppenbaring på det här. Och komma in i det här. Få en längtan av det här. För han bjuder oss alla in i den här typen relation. Han har dött på korset för det här. För att vi ska få leva i detta flöde av hans kärlek. Vi är inte övergiven i denna världen. Vi är inte förlatt. Han är här med sin kärlek och han vill att vi ska få leva i det här. Så jag bara tackar dig Herre. Jag bara känner hur du bara drar på oss nu Herre. Du drar på mig Herre när jag står här. Och du vill ge...